Hej och välkommen till Jämn och lika, podden om jämställdhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken. Idag ska vi tala om hur allting börjar, redan under de allra första åren. Hur barn under 3 år tar sina första sociala steg och lär sig vad det betyder. Och det är just i den här åldern som grunden för respekt, empati och likabehandling läggs. Någonting som vår gäst Jessica Thun arbetar med varje dag. Välkommen Jessica.
Tack så mycket.
Du är lärare inom småbarnspedagogiken och har erfarenhet av att jobba med de allra yngsta barnen, alltså 0-3-åringarna. Och idag ska vi tala om hur viktigt det är att börja med jämställdhet och likabehandling direkt från start. Berätta, du har alltså valt att jobba med de allra yngsta. Varför har du gjort det?
Det kom faktiskt ut ur det att jag började min praktik vid universitetet. Och vi fick ganska snabbt en förfrågan om att vem det skulle vara som är villig att ställa upp med att gå på en praktikplats. Till en praktikplats där det finns de här allra yngsta. Och av oss 10 så var det bara 2 som räckte upp handen, varav jag var den ena. Och då slog det mig en sån här tanke av att varför finns det en sån motvilja att jobba med de här minsta? Och det satt mig in i en sån här rabbit hole lite, att jag ville ta reda på varför det är så. Att finns det verkligen så mycket negativa attityder kring de här allra minsta? Och månne det inte finns mer där bakom ytan. Och när jag hoppade in som vikarie under studietiden här och där och också under praktiken när jag var då i den här gruppen med de här allra yngsta, jag blev väldigt fort, jag ska ju säga, förälskad i dem. Med deras sätt att tänka och se på världen, hur enkelt det är att på något sätt väcka den här ivern att lära sig, hur allting är så otroligt nytt och stort och fascinerande för de här små människorna. Det var helt enkelt bara någonting som var en sån där aha-upplevelse för mig, att ja, det är här som allting börjar, i deras anknytning, i deras just syn på världen. Och jag tänkte att om jag bara kan hjälpa ett barn på något sätt att känna sig tryggt och få en bra start i sin lärandeprocess och i livet, så då har jag liksom lyckats.
Men om vi tänker på de här riktigt små barnen, så hur ser det ut när barnen börjar närma sig varandra för att leka?
Det är en mycket fin process att bevittna, och den sker ofta över ett längre tidsspann. Det kan handla om några dagar, veckor, månader. Men det som börjar hända är att barn får ögonkontakt med varandra. Och det är just i det här skedet när de börjar komma ut i den här fasen att allting bara är jag och mina föräldrar. Och de börjar notera att andra människor också finns runt omkring dem. Och den här bubblan liksom vidgas. Så de får ögonkontakt. Det här kan också hända med barn som är liksom lite äldre, alltså till exempel en 1,5-åring och sen en just bliven 1-åring. Så de har liksom utvecklingsmässigt en ganska stor skillnad, men de får ändå den här kontakten. De tittar på varandra och så kommer det miner och gester. De börjar skratta och busa med varandra. Och så lär de sig småningom varandras namn. Och när de har lärt sig varandras namn, så då börjar de hjälpa varandra. Till exempel den här lilla 1-åringen gråter, den vill hem, den vill ha mamma. 1,5-åringen kommer och hämtar nappen, tutten. De hämtar varandras skor, varandras mössor, alltså kläder överlag, varandras pottor. De pajar varandra när de är ledsna och tröstar. Och när de sen trivs tillsammans så leker de just sida vid sida. Och så börjar de småningom hitta någonting som är gemensamt. Det kan vara ett föremål, eller en gest, eller en handling som de börjar upprepa. Till exempel samla lekmat från lekköket och hämta det till en vuxen. Och liksom servera den där maten. Och det blir sen en jätterolig grej att yes, att nu plockar vi de här sakerna. Och det ska bara vara frukter och grönsaker. Liksom, eller bara bilar på tallriken. Och det får vi till en vuxen. Och det blir då en sån här gemensam grej som de gör. Sen härmar och imiterar de jättemycket, vilket också är en viktig del av deras lärandeprocess. Förstås, ibland så blir det här intresse som de har i varandra också något som leder till konflikter. De tittar väldigt mycket att vad har den andra? Och är det bättre än det vad jag har i handen?
Så vad är då din erfarenhet? Hur tidigt ser du att barn faktiskt börjar välja och välja bort varandra i leken till exempel?
Jag skulle säga att vid 3-4 så märks det redan ganska tydligt hur mycket mer selektiva de blir i sina lekkamrater. Och det kan vara olika orsaker som då påverkar det här valet. De kan välja bort varandra av ganska vardagliga orsaker. Välja och välja bort varandra. Just ofta handlar det om bara vem som har gemensamt språk eller vem som har intresse av samma leksaker just då. Eller den som sitter bredvid en i matbordet. De vill gärna leka med dem som delar intresse. Men sen är de också väldigt territoriella. Och det är liksom ofta väldigt svårt så där att veta exakt vad det är som gör att de väljer eller väljer bort varandra, i och med att just det kommer in faktorer som personkemi. Och sen att de väljer just det här som är bekant. De väljer en vuxen som liknar en förälder. Och det är väldigt svårt just att veta att varför väljer det här barnet att klappa den ena kamraten och bita den andra. Det är sånt här som är liksom helt omöjligt att veta på förhand. Det bara händer. Och fast man skulle tro att de här barnen kommer leka jättebra tillsammans, så blir det ändå inte så. Att just kanske att komma ihåg det här med att barn är individer och de har också preferenser, och just att man ändå på något sätt respekterar det och observerar, om man inte bara antar att när de är små så de kan alla leka tillsammans. Det är inte alltid så. Sen finns det också de här barnen som har kanske svårigheter med att komma in i leken eller som vill leka ensamma. Det finns de också. Så då kan jag ibland starta en egen lek för dem eller med dem och deltar i den här leken för att skapa utrymme för någon annan eller för barnet att liksom komma in i den här leken.
Vad är det som gör att vissa barn dras till varandra och andra inte?
Precis som med vuxna så handlar det jättemycket om personkemi, att vissa bara synkar bättre med varandra. Och samtidigt så ska vi inte heller glömma bort att den vuxnas arbete spelar en ganska stor roll här också. Att hur vi som pedagoger jobbar med gruppdynamik och kompisfärdigheter och konfliktlösning. Så ja, det liksom det bidrar väldigt mycket till det, hur barn dras till eller ifrån varandra.
Vilka små signaler eller situationer tycker du att en pedagog ska vara extra uppmärksam på för att upptäcka exkludering tidigt, om det finns?
Ja, alltså förstås aggression i form av knuffar, skrik, bitande och rivande, och liksom det här fysiska ska ju förstås alltid bemötas. Men också det här med att om det finns barn som alltid leker ensamma eller endast med liksom en utvald kompis, så det brukar ofta vara en sån här liten röd flagga för mig, så där att okej, att här måste jag kanske titta lite extra noga. Och jag skulle säga att kanske det viktigaste överlag i det här arbetet, men i synnerhet när det handlar om exkludering, är det här att man är lyhörd och närvarande. Just att man ser varje barn som en individ och att man försöker förstå motivationen bakom deras handlingar, särskilt när de inte ännu kan prata och uttrycka det själva.
Nå, hur skiljer du på normalt socialt utforskande, det du lite var inne på, och sånt som kräver att du som pedagog börjar agera mer aktivt?
Jag tycker att det är normalt att barn väljer lek och lekkamrater fritt. Det ska de också ha rätt till. Men det som man nog behöver vara uppmärksam på är det att om barn, liksom specifika barn, hamnar utanför väldigt ofta eller verkar ensamma ute på gården till exempel. Det är ju många barn som upplever, om de kan uttrycka sig verbalt då, att de känner sig kanske mest utsatta utomhus. Och just att fast det också verkar självvalt, att man ändå liksom är kanske lite mer vaksam där. Att inte samma barn alltid är ensamt och utanför. Just det här med återkommande mönster av uteslutning eller aggression kräver också att man kanske är lite extra där och tittar. Och också småbarn kan agera medvetet och vara ganska raffinerade i sina sätt. De uppvisar ofta mönster som kan behöva pedagogiska stöd. Till exempel barn som tittar om du som pedagog just då har ögonen på dem. Om inte, så går de bakom fåtöljen och biter kompisen i ansiktet. Alltså jag menar, det här nu talar om en 1,5-åring som helt klart har noterat att man kan inte göra sånt här när en vuxen tittar. Men om jag går och gömmer det, så kanske jag kommer undan med det. Så att de är nog otroligt fixo. Mer än vad man kanske alltid vill ge dem kredit för.
Varför är det så viktigt att arbeta med empati och respekt redan hos de här 0-3-åringarna?
Barn börjar utveckla förmågan att se saker ur andras perspektiv cirka där vid 3 års ålder. Så man skulle kunna hävda att det kanske inte är så viktigt att vadå, kan inte bara sitta på golvet och leka med babblarna. Men där vid 2 års åldern redan så märks det ett tydligt skifte i hur de navigerar socialt och också börjar förstå skillnaden mellan rätt och fel. Så också om de kanske inte ännu har det bästa omdöme vid den åldern, så finns ändå den här grunden för empati där. Och de här socioemotionella färdigheterna bygger ju som alla andra färdigheter också på ett tidigare skede. Dessutom anknytningsmönster påverkar också jättemycket förstås hur barn bemöter varandra. Så om jag som vuxen i ett tidigt skede lägger vikt på det här med anknytningen, som ju nog har liksom sin peak-period där just vid 0-3 års ålder, så kan jag kanske också ge dem en bättre chans att klara sig bättre i framtiden när de blir äldre. Och hur de sen bemöter andra i sin tur. Så genom att erbjuda de här enkla övningarna från redan en tidig ålder, där kring 1 år börjar vi redan, så kan man främja barns förmåga till empati och respekt. Och jag tycker att man kan aldrig börja för tidigt. Att det värsta som kan hända är att det här barnet bara tittar på dig som att du har ploppat ner från himlen. Och då kan du återgå till att läsa babblarboken. Men just på något sätt att man har den här medvetenheten att man ändå jobbar kring de här sakerna, för att det har en stor inverkan på deras framtida färdigheter när det gäller det sociala.
Du talar om enkla övningar.
Mm.
Vad är sånt som du skulle rekommendera?
Alltså bara helt enkelt vara liksom med i stunden. Jag har också gjort mera kanske lekfulla grejer, som att jag brukar under samlingen ofta ta med 2 handdockor. Det är 2 hundar som heter Bosse och Bolivar. Det var liksom någonting som var helt spontant. Jag hade noterat någonting ute på gården och jag tänkte att hur kan jag ta upp det här med de här små? Och Bosse och Bolivar är liksom kompisar, men sedan de inte kommer överens så händer någonting. Och jag dramatiserar ut det här framför barnen, just hur de inte kan komma överens om att dela på de här bilarna som alla vill ha. När de ser att den här handdockan gråter och blir ledsen, så kan vi just tala om att, men vad kan vi göra? Vad skulle kompisen kunna göra annorlunda så att inte den här andra gråter och är ledsen? Kan vi säga förlåt? Kan vi krama? Kan vi hämta någonting? Just det, på något sätt vattna det här fröet som redan finns i dem och påminna dem om det här som är rätt. För att just den där kompetensen liksom finns där redan. Eller ska vi säga fröet i det finns. Och sen förstås just det där att i stunden när det händer, att man ser till att man är med, att man är närvarande både fysiskt och mentalt och kan ingripa på ett lugnt och sansat sätt och vägleda dem genom den här situationen. Mycket sånger, rim och ramsor, bildstöd. Det finns, alltså egentligen sätten är oändliga, det är bara just vad som just då är tillgängligt och vad som man känner att funkar för just den gruppen man har.
Vad riskerar vi då om vi inte tar det på allvar i den här åldern? Jag menar, om vi väntar för länge med att prata om inkludering.
Största risken är att vi underskattar vad de är kapabla till. Det är klart att man kan vänta tills de är 4, 5, 6 år gamla. Men då har vi ju gått miste om flera otroligt värdefulla år som man skulle ha kunnat använda för att tala om till exempel känsloigenkänning och de enklaste kompisfärdigheterna och därigenom konkret tangera det här med empati i praktiken. Så varför ska vi vänta med det? Funderar jag. När de så tydligt redan i ett tidigt skede noterar och agerar i samverkan med andras emotioner. Så inte minst när det gäller till exempel förståelsen just av de egna emotionerna. Det finns otroligt många barn, 4 år och uppåt, som har enorma svårigheter med att reglera sina egna känslor. Och jag menar, hur ska du kunna förstå vad någon annan känner om du inte själv vet vad du känner? Och det du inte förstår eller kan greppa på något sätt, så det blir också avsevärt svårare att hantera. Och här kommer vi förstås också in på just det här med respekt och inklusion. Jag menar, det som du inte förstår kan du inte hantera. Och just att jag tänker att ett reglerat barn som känner sig tryggt i sin omgivning och också trygg i sig själv kommer med stor sannolikhet att behandla andra vänligt och respektfullt i sin tur. Och det är därför som jag tycker att det här är så otroligt viktigt.
Hur märks det på barnen när de får träna på att inkludera och förstå varandra? Vad ser du då? Vad händer i barngruppen?
Det är ju förstås oundvikligt att inte ha mellanmänsklig interaktion och samverkan när man är i en grupp med andra människor. Och det finns ingen skillnad om du är vuxen eller om du är ett barn. Det uppstår konflikter, det uppstår vänskapsrelationer och stora emotioner i nästan alla vardagliga situationer, alla dagar i veckan. Och inom ramarna för den här samverkan som barnen har, lär de sig också olika saker om omvärlden och om sig själva. I synnerhet, skulle jag säga, i åldern 1-3, eftersom det är den perioden i en människas liv då hjärnan utvecklas som allra mest, fun fact. Så de suger liksom åt sig allt som svampar. Allt. Också det som du inte vill att de ska lära sig. Det är därför de börjar svära. Så jag skulle säga att när man tränar på de här sätten att vara tillsammans och man lär dem hur man är en god vän, en god kamrat, så blir också barnen lugnare. Hela gruppen landar och det uppstår en sån där harmoni i gruppen där alla vet vad de har varandra. Och att det också finns tydliga beteendeförväntningar som är enkla att lyckas med. Det här är någonting som vi jobbar på inom Prosmo. Prosmo är ett pilotprojekt som man kan läsa mer om, men det handlar alltså i det stora hela om det att man har tydliga beteendeförväntningar i en matris för barnen som är synlig varje dag och man belönar barnen när de lyckas uppfylla de här beteendeförväntningarna. Då blir det också mindre tjafs om leksaker, vem som har haft vad först, och färre fall av mysteriösa bitmärken, rivande, knuffande och så vidare. Och då ligger också fokuset på lärande och samvaron. Då kan vi liksom lägga fokus på det där att lära oss någonting istället för att hela tiden bara överleva. När barnen är trygga kan de också ta in saker och lära sig. Och det här gäller för alla barn, inte bara de minsta.
Hur ser du på våra egna värderingar som vuxna och vår syn på barn?
Barn gör alltid hellre som vuxna visar än som vuxna säger. De tar efter både medvetet och omedvetet. Och det här gör det så otroligt viktigt att alla vuxna som jobbar med barn eller är föräldrar är självkritiska, nyfikna och öppna med sina egna värderingar när de är runt barn. För att allt det här som vi tänker, uttrycker också omedvetet, som sagt, barnen suger upp det som svampar. och det är sen det som blir den där egna inre rösten för dem i ett senare skede i livet. Ja, som med andra ord, det påverkar i det där allra högsta grad. Vi kan inte just separera oss från vårt eget tankesätt och liksom hur vi rör oss framåt här i livet om vi jobbar med barn. Liksom man måste reflektera. Det är en av de allra, allra viktigaste sakerna vi kan göra när vi jobbar med barn eller kring barn. För att allting, vad du tänker, kommer de också antagligen i något skede att säga eller tänka om sig själva och om andra.
Och det du sa, det här att vara nyfiken, vara öppen och också vara självkritisk, så det gäller ju kanske inte enbart i den stunden när man är med barnen, utan det gäller ju hela, egentligen hela ens liv, hur man förhåller sig till allt.
Absolut. Alltså jag menar, just så här som vi jobbar med barnen vi har där, det finns nog ganska lite utrymme i den stunden att börja sätta sig ner och bara börja skriva i någon journal eller ha sån här självrannsakan. Att den processen sker nog utanför jobbet. Så det blir lite en sån där livsstil nästan. Vissa går i terapi, andra just skriver i dagböcker. Vissa går i olika supportgrupper. Man kan ha inspirerande citat på väggen för sig själv. Alltså vad som helst. Men just det här att man på någon nivå idkar sån här reflektion över sig själv. Hur man tänker, hur man funkar, varifrån man kommer, om man kan säga så. Och jag tror att nästan alla som någon gång har haft och gjort att göra med barn kan säga lite samma sak. Att liksom man inser väldigt mycket om sig själv och sin egen karaktär när man jobbar med dem. Och det är inte alltid så där jättelätt eller charmigt kanske när man får den där spegeln vänd mot sig. Men otroligt viktigt och givande om man är öppen för det.
Hur kan man jobba med gruppdynamiken, med det här att stärka kompiskap, att vara en god vän och att lösa konflikter med så här små barn?
Vi läser en hel del böcker, eller jag läser en hel del böcker för dem. Och så använder jag mig av sånt som jag redan vet att de är intresserade av för att det fångar deras uppmärksamhet och intresse. Sen är jag inte heller rädd att göra mig själv till åtlöje där. Jag brukar väldigt ofta dramatisera just en massa med, inte bara med handdockor utan också bara med min egen mimik och röstlägen och med mina kollegor, att vi på något sätt iscensätter de här olika situationerna. Och också om barnen inte alltid förstår så är de mycket amuserade. Och just det att man har fått deras uppmärksamhet är så otroligt värdefullt för att det är då som de lär sig. Jag brukar hitta på sånger i stunden till melodier som de redan känner till. Vi har olika rim och ramsor. Vad till? Jag har olika bildstöd och just den här matrisen som vi har för pråsmål, så den hänger just där och vi har ett belöningssystem också i form av ett tåg där varje gång som de har liksom varit snälla mot varandra, visa en sån här en god kompisvärdighet, så då får de välja en liten figur, en leksak eller ett glatt barn som de får sätta i liksom fönstret på det här tåget. Och när tåget är fullsatt så då kan vi åka iväg mot en belöning som de då får välja. Någonting som är jätteroligt att göra. Så det där, som sagt, sätten är många. Och just så där att om en grupp är jätteintresserad av babblarna, så ta med in babblarna då. Ha babblarna, ha Bobo och Babba och de har en konflikt och de strider om bilen. Och vad kan vi göra sen? Gå igenom det med barnen. Inte så där att det är en lektyr, utan att man tillsammans löser det här problemet. Och också just att vara lyhörd, anta inte. Bara för att de är små inte kan uttrycka betyder inte att de inte hade en motivering bakom någonting de gjorde. Sätt dig ner, gå ner på deras nivå. Tala med dem. De förstår mycket mer än vad man kanske skulle tro.
Du jobbar i en ganska homogen barngrupp där barnen har en liknande bakgrund. Hur påverkar det arbete med inkludering?
Det kan kännas ganska onödigt att jobba med olikheter, eftersom barnen i en homogen barngrupp eller i en dagisenhet där det kanske är ganska homogent där de liksom möter den här olikheten dagligen. Alla ser ganska likadana ut, alla har ganska likadana förutsättningar. Men jag tänker ändå att oavsett hur mycket diversitet man har i huset eller under taket, så ska man ändå våga hantera den här rädslan, kanske jag kan kalla den, för att göra misstag och just lyfta upp olika sätt som människor kan vara olika på. Också om det kan kännas svårt att i synnerhet rättfärdiga det för andra vuxna specifikt. För att det är ofta de som ställer frågor och ska göra allting jättekomplicerat. Barnen är öppna. De vill bara lära sig nya saker. Vuxna är ofta mer trångsynta. Och det är kanske där som det sen kniper, att man inte liksom vågar trampa någon på tårna. Jag tänker att barn behöver få och ska också ha rätt att få dialoger och information liksom på sätt och vis om kultur, om funktionsvariationer och identiteter, för att kunna lära sig att bemöta det som är okänt med respekt och med öppenhet när de blir äldre och kanske just får mera det här tankesättet att vem är annorlunda än jag och hur ska jag bemöta det? Så jag tänker att vi som är vuxna och jobbar med barn, så borde också möta ämnen som åskådningsfostran och LBTQI+ med samma nyfikenhet som barnen själva har liksom medfött. Och inte låta rädslan stoppa oss för att prata om viktiga saker. För att just den här öppenheten möjliggör, den öppnar så mycket dörrar. Och jag tycker inte att det är rättvist att vi vuxna, genom att det att vi är rädda själva, på något sätt stänger de dörrarna för barnen. Hur ska de lära sig bemöta saker som de inte känner till, som ingen ens har erbjudit dem att finns? Om du följer min tankegång här.
Absolut. Då säger du att ren så små barn som 1-3-åringar, att man kan diskutera.
Ja, absolut. Alltså, jag tänker att just att det enda som begränsar det är den här egna på något sätt rädslan för att göra fel eller inte veta tillräckligt mycket. Men egentligen, om det är någonting jag har lärt mig efter det här ena året på lilla sidan, är det att allting som du lär barnen måste skalas ner till sin absolut liksom minsta beståndsdel. Och du ska göra det så simpelt som möjligt. Och när du tror att du har gjort det tillräckligt enkelt, måste du göra det ännu enklare för att verkligen nå det där. Och istället för att gå in på alla olika religiösa aspekter eller tala om olika sexuella läggningar, så kan du börja med det, att bara tala om det att vissa människor äter olika saker. Alla äter inte korv, till exempel. De är helt fine med den förklaringen. De är också helt fine med att man säger att i vissa familjer så finns det inte mamma och en pappa. I vissa familjer finns det två mammor. Eller bara en pappa. Eller kanske någonting helt däremellan. Alla har inte den här traditionella kärnfamiljen. Istället för att säga det, så bara förklarar du hur det är. Och de godkänner det. Det är som sagt, det är vi vuxna som går dit och gör det mer komplicerat än vad det behöver vara. Det att man misslyckas är också en lärdom för barnen. Att också när man gör fel är det så viktigt att kunna säga att nu visste jag inte det här, eller jag vet inte det här, men jag kan ta reda på. Och just att man kan försöka igen. Det här är liksom, vi är så otroligt perfektionistiska också. Men jag tycker att det är så värdefullt att kunna visa barnen att också vuxna kan ha fel. Och man kan lära nya saker. Och sen att allt det här som har att göra med ämnen som känns svåra, så kan man skapa nyfikenhet om just genom bilder och filmer och musik och skapande och lek. Att det ska vara roligt och lärorikt, inte stressande och ångestinducerande. Och sen just det här att vi är så fast i det här att när vi gör någonting så ska vi veta allt. Vi ska göra det perfekt och den här lärstunden ska vara bra och genomtänkt och planerad på alla sätt. Men det finns så mycket styrka och värde i det här med att också visa åt barnen att också vuxna kan ha fel. Också vuxna kan misslyckas. Man kanske inte vet allting, men man kan ta reda på. Man kan lära sig nya saker. Och man kan också ändra sin åsikt om saker. Man behöver inte ha den huggen i sten. Så just att på något sätt skapa nyfikenhet genom gemenskap, genom dialog, använda sig av bilder och filmer och musik och skapande och lek. Och genom det här gå in på de här ämnena som kanske känns svårt. Det ska vara roligt och det ska vara lärorikt. Det ska inte vara jobbigt.
När och hur ingriper du i stunden om ett barn säger något fult eller aktivt utesluter ett annat barn?
Oavsett åldern så kan man ändå alltid lyfta upp det här perspektivet att hur det som sagts har påverkat någon annan. Och just att kanske föreslå alternativa formuleringar. Det är lite som när man säger åt ett barn att vi säger inte usch till maten. Vi säger det här är inte i min smak. Och på samma sätt lite så där, ge dem alternativ att uttrycka sig. Och sen just att använda de här samlingssituationerna, dramatiseringar, böcker och sånger med barnen och just att inte skambelägga barnets beteende utan lite ge så här the benefit of the doubt, så där att de försöker inte vara elaka och bemöta dem själva också med empati och lugn. Och se liksom den här situationen som ett tillfälle för lärande och också en stärkt gruppdynamik för framtiden. Lite det här med det här att man bygger upp relationer och om det sker en konflikt och det lite blir en bristning, att man reparerar det och lär barnen hur reparerar man när en relation lite krackelerar. För att liksom, det här är ju en jätteviktig skill att ha när man blir äldre också. Just att den vuxnas roll är det att man är en trygg vägvisare.
Hur jobbar du långsiktigt för att förebygga att barn hamnar utanför?
Just det här med att öva på de här tidiga grundläggande kompisfärdigheterna och belöna det här förväntade beteendet när de lyckas. Igen, jag låter som en papegoja, men den här närvaron är nog så otroligt viktig. Och det är att man är öppen och kan sätta ord på sånt som känns ganska abstrakt. Till exempel känslor, konceptet av vänskap, vad betyder det? Öppna upp det. Snäll, vad betyder att vara snäll? Finns det något konkreta sätt att vara snäll på? Men sen också att ge dem sätt att inte tycka om alla. För jag tycker att det ska kunna vara helt okej att man inte tycker om alla. Vi vuxna tycker inte heller om alla människor vi möter. Och det ska vara helt okej. Men nyckeln ligger i det att man ändå kan bemöta någon som man kanske inte synkar med hänsyn och respekt. Och det här är någonting som man kan lära barnen, öva med dem. Främst genom det att man själv bemöter barnen helt oavsett ålder med respekt och lyhördhet. Och det att man bygger upp på riktigt genuina relationer med dem och också uppmuntrar dem att bygga genuina relationer sinsemellan. För det här är liksom grundpelare för att det långsiktigt ska fungera i gruppen. Och också det att man fostrar empatiska, öppensinnade och trygga små människor som en dag blir respektfulla, välreglerade och lyhörda vuxna ute i samhället.
Nu går vi över till tänk om frågor. Tänk om ett barn tar en leksak ur händerna på ett annat barn som leker ensam och sen går till sina kompisar för att fortsätta leken. Och pedagogen står där bredvid och ser det men ingriper inte. Vad tänker du då?
Det här scenariot händer dagligen, alltså det här med att barnen tar leksaker från varandra och springer undan. Vi ingriper alltid, så vitt jag har noterat, men kanske inte alltid på rätt sätt. Småbarn kan ju inte förklara vad som har hänt i och med att de inte har den här verbala uttrycksförmågan alltid ännu. Så vad som behöver hända är det att vi observerar noggrant. Principiellt tänker jag att man alltid ska utgå från det att barnen är kompetenta och att man bemöter deras konflikter på samma sätt som man skulle bemöta vuxnas problem. Förstås på en förenklad nivå, men ändå. Och just att det som för oss vuxna kan verka småaktigt i stunden, så det är jättestora grejer för det här barnet. Och därför just är det så viktigt att vi också bemöter deras känslor och upplevelser med lugn och med respekt.
Om du fick välja en sak som alla småbarnspedagoger skulle börja göra ren imorgon för att stärka det här med inkludering, så vad skulle det vara?
Satsa på relationerna. Både mellan barn och vuxna och barnen sinsemellan. Det här är otroligt viktigt. Jag kan inte poängtera tillräckligt mycket hur viktigt det här är. För just de här genuina relationerna som man skapar sinsemellan skapar också samhörighet. Och samhörighet minskar utrymmet för exkludering. Det är mycket svårare att exkludera någon som du bryr dig om och som du känner och liksom har en sån här samhörighet till. Sätt ord på känslor. Ta bort den här abstraktionen från just det här med snäll eller glad eller ledsen eller ensam. Vad betyder de? Gå igenom dem. Hur känns de i kroppen? Var känns de i kroppen? Tala om känslor. Det är så otroligt viktigt, i synnerhet i det här finska samhället där man kanske inte gör det. Så det är jättemycket. Öva på självreglering. Inte bara med barnen utan också med dig själv. Många vuxna är inte kapabla till det här, och det har lett till att, menar, vem ska lära den andra att självreglera om man inte kan det till att börja med själv? Och just förklara de här begreppen som vänskap och snäll. Som sagt, ta bort den här liksom stora abstrakta filisen att det här är något så här stort övergripande begrepp som ingen riktigt fattar vad det är. Gå ner till kärnan av det. Och sen var uppmärksam på detaljer och också dina egna interna processer. Bemöt barnen där de är och samtidigt reflektera över dig själv. Varför tänker du som du gör? Varför triggas du av de här sakerna som du gör? Det här är förstås ingen grej som man kanske kan göra bara imorgon. Det händer inte över natten, men det är en process som man kan inleda imorgon, och det tycker jag absolut att man ska göra. Som pedagoger så påverkar vi barnens vardag och mående, både individuellt och i grupp. Så det här skulle kanske vara mina så här största grejer att tänka på.
Nå, av allt det vi har talat om idag, så vad tycker du att det är det viktigaste lyssnaren ska ta med sig?
Det att toddlare, alltså den här åldersgruppen just mellan 1 och 3, är oerhört kompetenta. Och de påverkar varandra väldigt tidigt när de har det här påbörjande samspelet med varandra. Det här med att de första 3 åren är avgörande för barns fortsatta utveckling och välbefinnande. Sen det att pedagogens uppgift är det här att vara närvarande. Jag vet att lärare nu i synnerhet, vi har så otroligt mycket, det kommer massor uppifrån hela tiden. Det är så mycket som ska skrivas och göras och lämnas in och möten som ska sittas på. Men vår grunduppgift är det att vara närvarande med barnen. Och jag hoppas att alla beslutsfattare också börjar fatta det. Det där skapa inkluderande lek, stärk empati och vänskap i gruppen, förebygga exkludering och reflektera över sina egna värderingar, handlingar och bemötande, eftersom barn alltid tar efter det vi visar och inte det vi säger.
Det ska vi ta med oss. Tack Jessica för att du var med här idag. Och det här materialet och mer material om jämställdhet och likabehandling finns på moilo.fi. Tack.